Ett poddtips från Podplay.
Att ljuga för någon att man har en obotlig cancer, som den ljuga för den som du är tillsammans med.
David är tillsammans med en tjej som berättar att hon lider av cancer och snart ska dö. Men det är långt ifrån sanningen. Hör hela avsnittet Davids ex-flickvän ljög om att hon hade obotlig cancer i podden Älskade psykopat i Podplay-appen.
Radioplay. Hej och välkomna till podcasten Skyldig med mig, advokat Martin Persson.
Och med mig, advokat Kristoffer Stare. Det är här vi pratar brottmål ur ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid, från försvararperspektivet.
Vi kommer helt enkelt berätta om alla de detaljer som tidningarna inte vill eller kan skriva om.
Vi kommer ta upp gamla och nya rättsfall och ge lite expert opinion från oss tvättäkta försvarsadvokater.
Jag och Kristoffer, vad har du gjort i helgen?
Jag har flyttat.
Oh, låter spännande.
Och jag hatar att flytta, kan jag säga. Men innan jag gjorde det, så i fredags så hade jag rättegång om uppmärksammad skjutning vid Fridhemsplan.
Och hur gick det?
Det gick faktiskt väldigt bra. Min klient gick på fri fot.
Och vad innebär det för de som inte vet?
Det innebär att tingsrätten beslutade att släppa ut honom från häktet, så han fick komma hem till mamma.
Mm. Och jag förstår att du inte gillar flytta med tanke på att du är lite av en samlare.
Det är sant, jag är en hoarder av stor nivå. Jag har 25 par skor och 30 kostymer och 100 slipsar. Och jag kanske använder 10 av respektive.
Och en gång kom till kontoret med 500 KitKats.
Det är sant, för att bjuda mina kära kollegor som jag hade samlat på mig under åren.
Mm. Samla på dig KitKats, du gillar. Kristoffer, vad ska vi prata om idag?
Jo, vi tog kontakt med våra kollegor på Mordpodden och frågade dem vilket av deras avsnitt som engagerat mest. Och då berättade de att det fanns ett fall som stack ut, och det är från deras första säsong och deras sista avsnitt, avsnitt 8, som handlade om Bobby-fallet.
Och där vet jag att de fick dels mycket reaktioner över hur hemskt det här fallet var. Och dels en hel del reaktioner där folk undrade, men hur kunde de inte dömas för mord? De dödade ju Bobby, då måste de väl dömas antingen för mord eller för dråp.
Precis. Istället så dömdes mamman och styvfadern till grovt vållande till annans död och grov misshandel.
Och en hel del andra brott.
Naturligtvis också. Och det vi ska försöka göra idag, det är att förklara för er lyssnare hur domstolarna kunde komma fram till den slutsatsen. Och förklara för er hur domstolarna har resonerat när de inte dömer föräldrarna för mord.
Och lite tanken bakom det, varför lagstiftningen ser ut som den gör.
Och du och jag, Martin, kommer diskutera var det här ett riktigt slut eller inte.
Vad var det egentligen som hände?
Ja, det handlar om 10-årige Bobby, en pojke som levde tillsammans med sin mamma, hade olika diagnoser och svårigheter i livet. Och mamman fick ihop det med en äldre man, tidigare våldsbrottsling, men hon fann kärleken i den här mannen och flyttade ihop med honom tillsammans med Bobby. Och i början var allting bra, Bobby gick i skolan som vanligt, men sen så inträffade flera olika händelser i föräldrarnas liv då, eller i styvfars liv och mammas liv, som gjorde att de började behandla Bobby dåligt helt enkelt.
Och inte lite dåligt heller.
Inte lite dåligt, så de ägnade sig åt ungefär en månads tid åt en vidrig tortyr i princip av det här barnet. Där de, och nu får jag väl varna känsliga lyssnare, för att de gav honom elstötar på elstängsel, sög på hans underliv med dammsugare så att det började blöda. De slog honom med bälte och band fast honom och tejpade för hans ansikte så att han hade svårt att andas.
Och jag vet att hovrätten uttrycker som att det är svårt att föreställa sig en värre typ av psykisk, fysisk misshandel än vad han utsattes för.
Ja, men precis. Och lyssnar man på det här avsnittet så, på Mordpodden, så får man en bra sammanfattning, och man kan verkligen man blir verkligen berörd av vad den här pojken blev utsatt för. Och det här mynnade ut då i en ödesdiger dag där mamman och styvfadern då lät Bobby gå ut i kylan naken under ungefär en kvarts tid.
Som någon form av bestraffning eller någon som form av...
Exakt, allting det de gjorde, gjorde de i, som de själva sa då, i uppfostrande syfte för att bestraffa honom för någon felaktighet som han hade gjort i hemmet. Så att ut naken i vintern och tvingades då lägga sig ner och täcktes av snö. Och sen tog de in honom och band fast honom vid en stol och band fast hans huvud vid en stol, kraftigt nedkyld. Och sen så tog de upp honom och la honom i sin säng. Och när de senare återvände så visade sig att han inte levde längre. Och rättsläkaren konstaterade sen att han hade dött på grund av att han hade inandats magsyror. Alltså att han hade spytt helt enkelt och dött på grund av det.
Och vad hände sen under rättsprocessen? Och hur kunde det egentligen bli som det blev?
Precis, det är ju det vi ska tala om här idag, för att det är det jag tror, eller vi tror, att många av er lyssnare har tänkt på. När man lyssnar på det här avsnittet i mordpodden, hur kunde domstolarna inte döma de här båda personerna för mord med tanke på alla hemskheter som de utsatte Bobby för?
Och mamma hade till och med berättat i detalj hur hon hade dödat Bobby.
Och det är också så att en rättsläkare då, alltså en läkare som bara arbetar med att fastställa vad orsaken till att någon dör. En sån hade kommit fram till att det var mammans och styrfaderns åtgärder, alltså vad de hade gjort mot Bobby, som var orsaken till att han hade dött. Så det var liksom inget tvivel kring att det var de som hade gjort det.
Men som jag förstår det, åklagaren åtalade ju bland annat för det brottet som är allvarligast av dem alla, mord. Men tingsrätt och hovrätt frikände i den delen.
Kruxet, det som både tingsrätt och hovrätt kom fram till, alltså det som gjorde att de blev frikända för mord, det var att de ansåg att föräldrarna inte hade uppsåt till hans död. Och vi ska förklara vad uppsåt är. De gjorde det inte med mening.
Så att det var det som gjorde att de inte dömdes.
Och då kan man fråga sig, hur kan man komma fram till det? De hade ju misshandlat honom, de hade låtit honom kylas ner och så vidare. Och det är här juridiken kommer in. Och nu blir det lite utmanande för er lyssnare, för nu ska vi förklara vad uppsåt är. Att det är inte så självklart, bara för att man har orsakat någons död så betyder inte det alltid att man har gjort det med mening.
Och man kan ju ta ganska enkla exempel. Det finns ju tre typer av uppsåt. Det första, det är när man helt enkelt vill göra någonting. Jag träffar Kristoffer på stan. Jag tycker inte han verkar särskilt trevlig. Jag vill slå honom så han får ont. Och då slår jag honom. Då har jag gjort med ett typ av uppsåt, avsiktsuppsåt. Sen kan det också vara ett annat typ av uppsåt som heter insiktsuppsåt. Och det är när man inte kanske har det som det absoluta målet. Men säg att Kristoffer sitter på ett plan och jag känner att jag tycker inte om Kristoffer och jag vill spränga honom i luften. Och bredvid honom sitter en annan person och den personen också dör. Då har jag haft avsiktsuppsåt mot Kristoffer men haft insiktsuppsåt mot den personen som satt bredvid.
Okej, okay, så att man vill döda mig men en till person ryker med, men det skiter man i helt enkelt.
Ja, men då tycker man du har ändå haft det som mening.
Och då döms man för mord både på mig och personen som satt bredvid.
Precis.
Även om det egentligen inte var så att du ville döda personen som satt bredvid.
Precis, men i det här målet så är det ju ingen av de här uppsåtsformerna som är aktuella. För man var ganska överens både från åklagarsidan och från försvararsidan att det var ingen som gjorde detta med direkt mening. Utan frågan var om det fanns ett så kallat likgiltighetsuppsåt.
Precis, det är återigen ett svårt ord, men det är att man tror att man kan dö när man gör någonting. Men man struntar i att det kan vara på det sättet.
Man är likgiltig helt enkelt.
Ja. Så, men det viktiga där är att man inser eller tror att det finns en risk för att någonting ska hända.
Så frågan i målet här är ju, trodde de när de la ut Bobby i snön att han sen skulle dö? Och svarar man ja på den frågan, då ska de dömas för mord. Svarar man nej på den frågan, då ska de inte dömas för mord.
Och ska man ta flygplansexemplet då? Ja, vad ska vi säga? Om jag vill transportera sprängmedel i ett flygplan, men jag inser risken för att när lufttrycket ändras i flygplanet, då tror jag att men då kommer nog det här flygplanet sprängas i luften. Men det skiter jag i, för att om det här sprängmedlet kommer fram, då kommer jag tjäna grova pengar.
Mm.
Och sen händer just det, men då har jag
trott att det ska hända.
Ja, men då har jag trott att det ska hända och då har jag likgiltighetsuppsåt för alla de personers död som orsakades genom sprängningen av flygplanet. Vilket då skulle innebära att jag döms för mord för alla dem i flygplanet.
Och det låter ju, varför bryr man sig? Det låter ju kallt och hjärtlöst. Det viktiga är väl att Bobby har dött och de har gjort det. Det spelar ingen roll om de har haft uppsåt eller inte. Det verkar ju så kallt och hjärtlöst. Man måste väl tänka på Bobby också.
Jo, självklart ska man tänka på Bobby. Samtidigt så har vi ett rättssystem som är uppbyggt på visst sätt. Och jag tror att svaret på frågan här, det är att, och det tror jag de flesta kan hålla med om också, att det är, man måste så att säga skilja på vad som är värst. Mm. Det som är värst är att vilja döda någon med mening. Det är ju värre än att man dödar någon med oförsiktighet.
Och där finns det ju ett bra exempel. Säg att man är ute och kör bil och man ser sin värsta fiende och man då väljer att köra på honom för att döda honom. Då tycker ju många människor att det är ju mord. Då ska man straffas hårt. Medan om man kör bil och är lite slarvig, man tittar inte sig för och råkar köra på någon, då är det inte mord utan då är det vållande till hans död. Och det ska inte straffas lika hårt och det tycker nog alla.
Ja men precis. Och det är klassiskt, det är farmor ute och åker, 80 år. Hon borde kanske inte åka ut och köra för att hon ser lite dåligt och hon har inte så bra hörsel. Och sen råkar hon på övergångsstället köra över någon. Och hon är ju naturligtvis alldeles förkrossad över detta. Men inte skulle man döma henne för mord då va? Trots att hon kanske inte borde ha kört bil.
Och det är just därför man har de här kalla, tråkiga juridiska reglerna, för att fel personer inte ska dömas på fel sätt. Och till fel straff.
Exakt. Men och då är vi återigen där i Bobbyfallet. För de här, alltså, att jämföra farmor som är ute och kör med bil med Bobbyfallet, det är ju naturligtvis svårt.
Det blir tokigt.
Ja, det blir tokigt. Men det är ju så man måste bygga upp ett rättssystem. Man måste klassificera olika brott och sätta upp ett system för hur vi ska bedöma det här. Och skulle man bara döma på känslor varje gång i domstol, ja, då skulle det bli fel.
Då skulle ju inte alla lika fall bedömas lika.
Exakt.
Och man så vill ha någon form av förutsägbarhet att allting ska bli på samma sätt.
Ja men precis, och då skulle det vara så att det blir liksom det fall där känslorna är som mest upprörda. Där dömer man på ett sätt och där det inte finns några känslor, där dömer man på ett annat sätt. Och så kan vi inte ha det. Så att det finns liksom ett skäl till varför vi har en struktur i vårt rättssystem. Och då blir det, då kan det uppfattas, om man som lyssnare lyssnar på ett sånt här fall, då kan det uppfattas som kyligt.
Mm. Men det är många det finns som uppfattar det. De lyssnade på den här podden. De lyssnade på vad de hade gjort mot Bobby. Och sen så säger domstolarna, men de ska inte dömas på mord.
Nej.
Och varför? Vad var det de trodde då?
Ja, och det tänkte jag förklara nu. Alltså domstolens motivering till det här.
Och nu ska vi komma fram till hur de i hela fridens namn inte kunde tycka att det här var mord. Tingsrätt och hovrätt.
Och då har vi ju lärt oss nu att för att de ska kunna dömas för mord så krävs det att de hade likgiltighetsuppsåt. Och det betyder översatt då att de skulle tro att det de gjorde mot Bobby, att det skulle leda till hans död.
Och sen skulle de tänka, jag struntar i vilket.
Exakt. Och då gick domstolarna igenom vad trodde det här paret om vad de gjorde mot Bobby. Och när det gäller först då så konstaterade de att när de tog ut honom i kylan så hade de stått och diskuterat hur länge kan vi ha Bobby ute här i kylan utan att han får allvarliga skador. Och då kom domstolarna fram till att eftersom de har stått och diskuterat det, då inser de naturligtvis att det finns en risk för att han kommer till skada.
Och redan där tycker man att då borde de ju dömas för mord, för de valde ju ändå att lägga ut honom i snön.
Ja, fast samtidigt så tog de in honom igen från kylan. Och de hade dessutom vid flera andra tillfällen också låtit honom vara ute i kylan utan att han hade fått allvarliga skador.
Fast å andra sidan, bara för man har gjort någonting 10 gånger borde väl inte innebära att det är strafffritt?
Eller? Nej, men det var på det här sättet som domstolarna resonerade. Och så sa de att de tog in honom i värmen igen och lät honom värma sig. Det var en omständighet med honom som talar emot att de trodde att han skulle mista livet. Så de tog in honom, värmde honom igen. Men sen samtidigt så band de fast honom vid stolen och satte också ett skärp hårt runt hans mage. Vilket återigen talar då mot att de ville honom väl.
Mm.
De lät honom värma sig och sen tog de upp honom till sin säng och lät honom vila. Och sen när de kom tillbaka och upptäckte att han inte andades, då gjorde de livräddningsförsök. Och då resonerade domstolarna att om någon gör livräddningsförsök, då borde de rimligen inte vilja att han ska dö.
Och där har vi ju lite olika åsikter. Jag kan ju vara av uppfattningen att om man pratar om det är farligt att lägga ut en naken pojke i iskall snö under en längre period, då har man ju förstått att det finns en risk att han kan dö.
Samtidigt så hade man i det här avgörandet en expert som sa att typiskt sett så dör man inte av att som barn var ute i kylan i 15 minuter på det här sättet. Och då tyckte domstolen att om en expert säger på det här sättet, då kan man inte förvänta sig att de här föräldrarna ska tro att det finns en större risk än experterna.
Fast samtidigt så vet vi att de diskuterade om det. Och struntat i det. Och det vill säga varit likgiltig, och de har ju haft uppsatt.
Men återigen, experten säger lite kyla, det dör man inte av.
Men det gjorde han ju.
Det gjorde han i det här fallet. Men poängen är ju inte vad som faktiskt hände enligt domstolarna.
Utan
poängen är vad de trodde.
Mm.
Och då menar man helt enkelt att eftersom experten säger att man kan inte utgå från att man dör på grund av kyla, då kan man inte ställa högre krav på de här föräldrarna.
Och sen avslutningsvis ska vi komma ihåg att vi har ett beviskrav i brottmål också. Det vill säga, det räcker inte bara att man tycker att de borde eller sannolikt eller förmodligen så trodde de att han skulle dö. Åklagaren måste ju presentera jättemycket bevisning om vad som rörde sig inuti deras huvud. Och presentera så mycket bevisning att man mer eller mindre vet att de trodde detta när de lutade dem. Och det är ju väldigt svårt.
Mm.
Och det är också därför sannolikt som de inte dömdes.
Mm.
Vad tycker du om den här domen då?
Nej, men så här, jag förstår att domstolen dömde som de gjorde. De har dömt i enlighet med de riktlinjer som finns. Alltså så som man ska döma. Och det fanns inte tillräckligt mycket bevisning för att komma fram till att de faktiskt ville döda Bobby i det här fallet. Även om de faktiskt orsakade deras död. Och sen ska man komma ihåg också, och det tror jag man glömmer när man hör om det här målet, det är att de fick ett ordentligt straff för det de gjorde, även om man naturligtvis kan tycka att inget straff är hårt nog för det som Bobby blev utsatt för.
Och vad dömdes de till?
De fick 10 års fängelse för bland annat grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. Och då ska man komma ihåg att vid den här tiden, när det här målet avgjordes, då fick man regelmässigt 10 års fängelse för mord. Det vill säga, det blev egentligen ingen skillnad oavsett hur man valde att kalla det de hade gjort.
Ingen större skillnad i alla fall.
Nej, utan det blev 10 år ändå.
Vad tror du allmänheten reagerar på? De fick ju enligt vad vi jurister tycker ett hårt straff. Men de dömdes inte för mord.
Ja, men jag tror att det är det som är lite vårt budskap i det här avsnittet. Att här känslostormarna var höga av förklarliga skäl. Det var fruktansvärt det som Bobby blev utsatt för. Men det viktigaste är kanske inte etiketten som domstolarna har satt på det de utsatte Bobby för, utan vad slutresultatet blev. Och här blev faktiskt slutresultatet fängelse 10 år, kanske ungefär samma slutresultat som om de hade satt etiketten mord på det hela ändå. Så Martin, vad har vi lärt oss idag egentligen om Bobby-fallet?
Jo, att även om du dödar någon och döda någon under hemska förhållanden och på ett hemskt sätt, så är det inte alltid ett medvetet dödande. Det är inte alltid dråp, det är inte alltid mord. Utan det kan vara något som kallas vållande till annans död.
Dels det, och dessutom så har vi lärt oss att ibland så blir det som kan uppfattas av allmänheten som ett märkligt resultat, blir samma resultat fast med en annan etikett.
Precis. Och det som jag vet många har reagerat på och många lyssnare har reagerat på, det är att det gick ju så fort. De kom ut så fort, de här personerna.
Precis, och där är det ju på det sättet att vi har ett system i Sverige i likhet med i princip alla andra rättsstater runt om i världen med någonting som kallas för villkorlig frigivning.
Och det innebär ju kort att man behöver inte sitta hela straffet. Man sitter bara 2/3 av straffet.
Så får man 10 år så skulle man i det här fallet då sitta
6,5, lite mer. Och det tycker ju många är väldigt kort i förhållande till vad de har gjort mot Bobby. Hur Precis. Känner du?
Jo, men det kan man ju förstå. Och där måste man ju då fundera lite kring på varför har vi det här systemet med villkorlig frigivning?
Ja, det har varit väldigt debatterat. Det finns ju väldigt många politiker som vill ta bort det helt och tycker att får man 10 år, då sitter man 10 år.
Exakt. Och där kan man väl en liten historisk tillbakablick är ju bara det att vi tidigare faktiskt hade halvtidsfrigivning helt enkelt.
Så nu har man blivit hårdare?
Ja.
Eller man blev för väldigt länge sedan hårdare.
Exakt. Så förr i tiden då satt man halva straffet och sen höjde man det till 2/3. Men poängen bakom villkorlig frigivning, vad är det, Martin?
Jo, första hand så är det att man vill motverka återfall i brott, som det så fint heter. Det vill säga man tycker att om man bara sitter 2/3 så har man 1/3 kvar som hänger över huvudet. Det vill säga begår ett nytt brott, då får du sitta den här 3/3. Och då tänker man som politiker att då vill de personerna inte begå nya brott utan de håller sig ordentliga.
Och kanske försöker skaffa ett arbete och försöker återanpassa sig i samhället under tiden så att säga. För sitter man hela straffet och bara blir utskickad i samhället utan någon form av möjlighet till återanpassning, ja, då kanske man sitter i skiten igen kort tid.
Precis. Efter. Så en liten piska att skärpa dig inte, då får du sitta klart hela straffet. Och sen dessutom om man ska vara ärlig så är det också en pengafråga. Skulle man låta alla personer sitta hela straffet, då skulle fängelserna bli än mer fulla än vad de är idag. Och det skulle kosta än mer pengar än vad det gör idag. Och det är inte politikerna särskilt pigga på.
Nej, det har vi hört ganska mycket i media nu på sistone, att både fängelserna och häkterna är överfulla. Det är till och med dubbelbeläggning, det vill säga att de intagna måste sova flera stycken i samma rum. Och det beror bland annat på grund av att riksdagen och regeringen har skärpt straffen för väldigt många brott och gett mer resurser till polisen, vilket gör att fler fångar eller fler brottslingar blir infångade. Och vi börjar ta små stapplande steg mot hur det förhåller sig i USA, som ju har en av världens största fängelsebefolkningar.
Så det finns två sidor av myntet. Å ena sidan så vill man ju straffa personer som har gjort dumma grejer. Till exempel, i det här fallet tror jag de flesta personer hade velat döma de här föräldrarna till livstid. Så de hade varit, eller i vart fall, ett så långt fängelsestraff så de sitter inne till och med 60-70 år gamla. Men så fungerar inte Sverige och vårt system som vi har idag. Du har lyssnat på Skyldig med mig Martin Persson och min kollega Kristoffer Stare. Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska besvara i podden på skyldig@stareperson.se.
Och gå gärna in på iTunes och ge oss ett betyg så att fler hittar till vår podd.